Värvet görs i samarbete med Acast.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Värvet sponsras av Nasonex, Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray vid allergisk snuva, samt av webbplatsen beanoutsider.se. Allt tyder på att människan, hur moderna vi än är, mår bra av att vara utomhus. Det finns forskning som stödjer det, men för att vara på den säkra sidan gjorde gänget bakom Nasonex en undersökning som till exempel visar att 7 av 10 av oss säger att vi absolut vill vara mer utomhus, men att vi är mer inomhus än någonsin. Och är man då pollenallergiker, ja då drar man sig kanske för att vara ute på våren och sommaren även om man vill vara där. Snuva, nysningar och klåda är ju jättejobbiga symptom, och har man dem men inte vet vilket läkemedel man ska använda, ja då finns det ett test på beanoutsider.se. Där finns också massa fina tips på vad man kan göra utomhus om man är ovan. Och jag ska också tillägga att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror du var gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej i mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Vanligtvis brukar man ju vakna och gud vad skönt, det var bara en dröm. Nu, om jag drömmer om Tim då, nu var det ett tag sedan, men då vet jag ju att då har det ju värsta hänt när du vaknar ändå, så att det är liksom, ja. Mm.
Avicis karriär var enastående. Det finns bara tre svenska artister som sålt fler skivor. ABBA, Roxette och Ace of Base. Och de var alla verksamma i en tid då folk fortfarande köpte skivor. Från genombrottet för dryga 10 år sedan till Tim Berglings bortgång 2018 måste han helt enkelt räknas som den största artist vi hade. Och sen Tim dog har hans pappa Claes jobbat med den stiftelse som bär sonens namn. Värt att veta innan vi rullar intervjun är att Tims mamma heter Anke Lidén och att hon jobbat som skådespelare i hela sitt liv och att den bok som refereras till heter Tim, biografin om Avicii och är skriven av Måns Mosesson. Här är Värvet special med Claes Bergling. Så, välkommen till ateljén, Claes.
Tackar.
Du, hur ser ditt liv ut så här för sommaren 2022?
Ja, det är ganska mycket i kalendern, måste jag säga. Mm. Så att jag har inte riktigt den där, jag har ingen sån här semesterfeeling ännu, att gud vad skönt, om 4 veckor så är vi lediga 2 månader. Det är väldigt mycket som är på gång. Mm. Ja, så är det.
Vad är det i den där kalendern då?
Ja, det är en expo som heter Nordic Sustainable Expo som vi ska vara med tillsammans med FC Rosengård som jag börjar jobba med. Och snacka lite, och sen är det Epidemic Sound som jag ska vara med och snacka lite på. Och sen har vi en del skolaktiviteter som vi har börjat med nu, som antagligen kommer att komma in där vi är ute och berätta om stiftelsen och lite om de här frågorna. Ja, och så har vi projekt på gång som vi håller på att bygga musikstudios nu, och så det rullar igång. Mm. Så det, lite av varje. Mm.
Ja, det låter ju som ganska mycket, och jag tänkte att vi skulle prata lite mer om stiftelsen vad det lider, men jag är lite nyfiken på din bakgrund också. Alltså, jag vill minnas att du i Måns Mosessons bok, jag tror att han sa att du brukar kalla dig för pappershandlare.
Ja, jag kallar mig för pappershandlare. Jag hade ju ett kontorsvaruföretag. Mm. Ja. Men jag valde att kalla det för pappershandlare mellan varven. Så att, jag tyckte det var en rolig twist. Mm. Ja. Det är ju så här. När man berättar att man jobbar med pennor och papper och sådär, folk blir väldigt förtjusta, de flesta gillar det.
Ja, det har ju något. Ja,
det är lite kul faktiskt.
Det är också lite old school liksom. De finns inte i så stor utsträckning längre, ju, den typen av affärer.
Men, nej, det finns några stycken. Men, mm.
Men alltså, så att du lämnade det alltså i början av 2000-talet då?
Mm.
Och då, jag lyckades inte hitta den, men det finns ju tydligen någon dokumentär som handlar om dig från typ 78, som heter någonting med attaché-portfölj.
ja, just det.
Så, och jag menar, du måste ju liksom ha jobbat med sälj på ett eller annat sätt i då hela ditt vuxna liv.
Ja, eller? Det kan man säga. Okay. Alltså det som jag upptäckte att jag var bra på, det var ju att sälja. Mm. Så att då blev det. Och det är väl fortfarande, tycker jag väl, att jag har. Jag har ju den i mig, det här att idéer och kan vi göra så här och hitta lösningar och så vidare. Så det är ju ofta samma spår. Men den här heter ju Rapport från attachéportfölj, och det var ett väldigt kul avbrott. För det, då hade jag slutat på det här amerikanska företaget och var ju fylld av massa idéer. Och då träffade jag Börje Piratt som jobbade med produktioner. Så han och jag, då skrev jag manus till det här, och sen åkte vi runt och hittade lite olika ställen där vi liksom spelade in det här radioprogrammet. Så det var ju jättekul faktiskt.
Och det var liksom någon, alltså det var inifrån en säljares huvud så att säga?
Ja, det skulle just, det var en travesti på det här Rapport från Skurhink, så var det Rapport från attachéportfölj.
Skurehinksboken har ju för övrigt fått någon slags uppsving nu. Det kom en dokumentär om henne, tror jag.
Ja, den är väl kanske lite tyngre, ja, säger så, än den här. Nej, men det här var kul faktiskt, det måste jag säga.
Mm.
Fanns det något, nu kanske jag griper efter hamstrån, men din farsa var något slags, han var dekormålare, något slags konstnär va?
Ja, han var ju faktiskt dekorationschef på Operan i många år. Mm.
Men fanns det något liksom, något slags revolt av dig att gå och bli liksom säljare då?
Nej, jag tror inte det. Alltså, jag har inte varit så bra på revolter. Det har nog varit mer sådär, försöka hitta mig själv. Jag har nog haft en dröm om det konstnärliga mycket sådär ibland. Men upptäckt att det är bättre att jag försöker göra någonting som går att leva på. Och jag har haft mycket den driven. Mm. Att vilja ha en vettig ekonomi.
Okay. Mm.
Sådär. Jag har inte farit iväg i mina tankar alltid och gjort någonting av dem så att säga, utan hemmaspelare på gitarr till exempel. Mm. Hemma sitta och skriva mycket, men det kommer aldrig vidare.
Okej. Okay. Mm. Mm. Nej, för jag funderade på ifall du har liksom inte tänkt att du ska skriva någon slags bok.
Nej. Nej, nu har det varit en väldigt lång paus kan jag säga. Så att, det är väl under perioder när jag har mått mer eller mindre bra så har jag skrivit mycket för att försöka komma underfund med mig själv. Men då har man också kommit underfund med en hel del andra saker. Så att det brukar bli en bonus alltså att man kan få såna här härliga insikter.
Mm. Någon slags självterapi låter
det. Ja, kan man kalla det för. Mm. Mm. Jag skriver det som trycker på för tillfället eller om det är någonting som jag kommer på som jag tycker verkar jävligt smart och försöker skriva det. Så att, ja. Mm.
Och hur ser det liksom rent logistiskt då? Delar du din tid mellan Skåne och här? Eller?
Ja, vi försöker ju vara där nere så mycket vi kan, men det har inte varit så mycket vi kan. Därför att pandemin har ju kommit emellan. Mm. Mm. Fast vi har ju tappat lite lust. Det får man nog verkligen erkänna. Mm. Att konsekvenserna av det som vi har varit med om, det är ingenting man kommer över så att säga. Så det tar lite sådär udden. Mm. Men ja. Så att vi försöker vara där så mycket vi kan. Och vi hade ju tänkt sälja Skillinge här ett tag, men nu aldrig. Nu ska vi inte göra.
Okay. Mm. Ja. Det är ju en otrolig plats. Men du, kanske ett tvärkast, men apropå Anki då, hur träffades ni?
Vi träffades på, vad heter den där lilla holmen nu, där de hade dans och grejer förut, i Gamla stan, mellan...
Ja, inte Ridderholmen, nej.
Nej, nej.
Helgeandsholmen.
Skäms jag nästan att inte veta det här. Alltså. Hensborg.
Strömsborg.
Strömsborg. Snyggt. Gud vad skönt att jag kommer ihåg det. Mm.
Ni träffades på Strömsborg.
Ja, ute en kväll och rullade hatt med en kompis och sen så stötte vi ihop där. Och det var ju rätt fantastiskt, för jag såg henne nästan direkt. Och sen så började jag med en övertalningskampanj, kan vi säga.
Okej. Okay.
Ja. Nej, men jag tycker nog att vi fann varandra snabbt. Och det kändes jättefint. Mm. Och vi kunde snacka mycket, väldigt mycket. Mm.
Och var det liksom självklart att ni skulle ha barn?
Ja och nej. Vi hade ju lite olika diskussioner. Jag hade ju två barn och har två barn. David och Linda och Anki hade och har Anton. Mm. Så jag hade väl kommit i den här, vad ska man säga, i livet när allting började bli ganska fungerande så att säga. Mm, och även med barnen. Att de, så där, vi hade väl en del diskussioner, men sen var vi ju överens. Helt naturligtvis.
Mm. Men det är ju, tänker jag, lite fragilt med liksom bonusbarn och allt sånt där. Och så kommer det någon ny unge som ska rubba balans och sådär. Men hur var den resan för er?
Jo, men jag tycker den var, jag måste säga att syskonen var jättefina faktiskt. Och det var nog lite, kanske lite bekymmersamt innan, och det kan jag ju förstå att barn kan bli lite oroliga över vad ska hända nu alltså. Men sen när Tim var född så tycker jag ju att de har varit urfina alltså, hela vägen.
Mm. Mm. Hur såg ditt liv ut då, då när Tim kom till världen, 89?
Ja, då höll jag ju på med min firma då, som heter Skottes papper och tryck. Så att det var ju väldigt mycket jobb naturligtvis med den. Och Anki filmade mycket tv-serier och långfilm och så. Så hon hade mycket jobb, jag hade mycket jobb. Fördelen var ju då att vi också kunde matcha barnpassning och promenader och sådär. Så jag kunde ju mer eller mindre gå hem när det behövdes. Och hon jobbade oregelbundna tider. Så det var ju ganska så bra faktiskt.
Mm. Mm. Hur var han som barn då?
Nej, men han var lugn. Ganska lugn. Snäll tycker jag. Kille. Är lite återhållen kanske så där. Men jag tyckte han var jättegullig faktiskt.
Mm. Ja. Och liksom de här första åren, jag menar, då är det kanske svårt att förstå vad... Eller jag vet inte, vad tycker du? Jag tycker att det kanske... Jag tycker fortfarande, min son är 13. Han har bollbegåvning, det kan jag se liksom. Men i övrigt så är det ju helt omöjligt att veta vad som händer ifall han inte blir basketproffs. Mm. Jag ser inte det liksom. Jag har en bonuspojke som är 10. Han har liksom ett entreprenöriellt driv, det kan jag se.
Mm.
Men liksom, vad trodde ni att det skulle bli av honom?
Jag tror inte vi hade någon aning.
Nej.
Absolut inte. Alltså han var lite speciell på det här sättet att han, som jag sa, han var lite lugnare, var lite för sig själv på något sätt, och han gillade att sitta och leka med klossar och bygga, alltså du vet sån här, man kunde köpa lådor med byggklossar som är så underbara egentligen, man kan göra precis vad man vill. Det låter ju väldigt trivialt, men det är skitkul.
Ja.
Så det, och sen lekte han med dockor ett tag, och hade med en granne, så hade han dockskåp, så vi köpte dockor och höll på med det. Och sen blev det ju gubbar och sen de här små Nintendo och såna här spel och grejer. Men då kom vi ju upp lite grann. Men det var väl inte så lätt att förstå. Alltså att det var en klippskille, det fattar vi ju.
Mm.
Men det visas ju inte i skolbetygen, det kan jag ju säga. Det var inte hans grej riktigt.
Nej. Vad tänker du om det? Alltså nu kanske jag hoppar lite rent dramaturgiskt, men jag menar, nu är ju, som du sa, ni är ute och pratar i skolorna om liksom er verksamhet och sådär. Jag kan ju också tycka att skolsystemet verkar vara, utan att ha insikt i det, jag är ingen politiker, jag är bara en förälder som kan observera. Jag tycker det känns som ett trubbigt system.
Mm. Ja, det tror jag att det är också. Och just det här, alltså de skulle ju ha betydligt mer, koordinera mer med yrkesplugg så att säga. Alltså det är så många som inte är lagda för teoretiska ämnen. Och det kan ju vara klipska, duktiga, intelligenta människor. Men de är inte lagda för de här matematikövningarna och de här olika presentationer som man tydligen ska göra hela tiden nu och sådär. Många är blyga, och då ska man komma över det. Ja, men tvinga inte folk över den där gränsen. För det tror jag inte är något bra. Men jag kan inte säga att skolsystemet är kast, men jag har ju förstått att många unga människor är jävligt stressade av det här systemet.
Mm.
Så någonting vajsing är det, men å andra sidan, jag vet inte om jag någonsin mer än i korta perioder tyckte det var kul att gå i plugget. Däremot så tyckte jag mycket om kompisarna där.
Ja. Mm. Nej, men jag tänker, alltså jag menar, nu har det visat sig på gamla dagar att jag har ADHD. Det visste man ju inte då, det fanns ju inte när jag...
Nej.
Jag är ju 48.
Mm.
År gammal alltså. Inte född 48. Men, och det, jag menar, jag fixade ju skolan när jag såg... Alltså när mina föräldrar sa så här, hörru, om du inte skärper dig så kommer du inte ha några valmöjligheter.
Nej.
Det tog skruv. Men då var jag liksom 14 och då så här, okej, okay, ja men då kan jag till mig och sätta på mig en skjorta och så liksom jag gick in för det för första gången. Jag tror också, jag tycker man ser det när jag liksom pratar med Loves kompisar eller så där, att jag tror inte riktigt de förstår vad de ska med skolan till.
Nej, men det kan ju bero på att vi egentligen har det väldigt bra. Våra barn har vuxit upp under väldigt gynnsamma tider. Det har varit lite curling, minst sagt. Jag kommer ihåg i Lindas. Linda är ju 51. Och då bodde vi i Täby, Vigbyholm. Och då lämnade jag henne till plugget ibland. Och då vet jag att jag även var med på någon sån här. Jag var med på en del timmar helt enkelt. Och då hade de någon sån där slappar madrass liksom längst bak i klassen. Det var första gången jag såg något sånt överhuvudtaget. Jag brukar tycka att det var liksom signalen för den här lite mera curlingplugget. Och sen är det ju så här, alltså, har man det lite risigare, man kanske i familjen har det lite knapert, saker och ting inte självklara, då tror jag man får större motivation på något sätt. Det kan man drive. Och den driven kan saknas om man har det väldigt bra. Och alla tror att de kan bli, som du sa, proffs på det. Eller det, du behöver inte vara orolig. Det finns ju en jävla massa oroa sig för idag som barn. Och då menar jag att jag tycker synd om dem. För du har klimatet, du har arbetsmarknaden. Du har Ukraina, en förskräckligt krig. Så att idag är det ju mycket, tycker jag, som unga människor... ett större, det är många hinder för dem som inte vi hade.
Ja, de mår ju också mycket sämre.
Ja.
Generellt.
Ja.
Men du, jag ska snart tillbaka till Tim, men bara hur, jag menar, du har 3 barn eller har blivit pappa 3 gånger. Hur har du varit som förälder?
Ja, det där är ju svårt att säga faktiskt. Jag kan ju vara väldigt självkritisk inför en sån fråga. Sen vet jag inte hur barnen tycker. Men jag har ju jobbat mycket och nu jobbar jag mycket igen. Sådär, va? Så det är klart att jag har ju fått på skann av mina barn ibland. Med all rätt. Va? Och det har jag... Jag har faktiskt uppskattat det att de har det förtroendet att ändå liksom be mig fara flyga ibland. Va? Så att, nej men jag vet inte hur bra jag har varit. Det är svårt att svara på. Jag har ju försökt vara bra. Det tycker jag ju. Men
tänker du att du har satt jobbet före familjen ibland?
Ja, det har jag gjort.
Okay.
Absolut, det har jag gjort.
Å andra sidan kanske du har... satt jobbet främst för familjens skull? Jag menar, de måste väl ha mat på bordet, etc.
Ja, alltså det låter ju för tjusigt, skulle jag vilja säga. Jag tror alltså att drivs man som entreprenör av olika uppgifter, så att säga, va? Då kan man ju bli lite tunnelseende. Alltså då blir man ju väldigt fixerad vid målet, att säga, sådär, va? Men sen är ju ekonomin viktig i det hela, men jag vill ju inte säga att jag var så tjusig så att jag måste jobba så här mycket för att familjen ska klara sig, men jag hade ju å andra sidan inte accepterat att försätta familjen i en risig situation. Det är så mycket kan jag ju säga.
Åter till Tim då, för att där finns det ju, apropå det här med klass, så finns det det är typ en bisats i Måns Mosessons bok. Har du läst den förresten?
Nej, alltså jag kan säga så här, jag har läst väldigt snabbt avsnitt. Jag har ju naturligtvis inte haft rätt att gå in och ändra, utan däremot så var jag ju mån om att liksom eventuella personer att inte skulle liksom hänga ut någon, va. Mm. Men vi var helt överens. Så att jag har egentligen, jag har inte boken så här inom mig, va. Så att jag kan säga att jag har inte läst den.
Nej. Nej. Jag pratade faktiskt med Carl Falk häromdagen. Och han hade heller inte gjort det.
Nej.
Och jag kan förstå det. Mm. Men hur som helst, det finns i alla fall en liten passage om liksom när Tim går på gymnasiet och han har börjat göra musik. Och sen så är det den här Filip-figuren som Måns beskriver hur Filip bedömer Tim. Mm. Och liksom så här, ja, hans morsa är något slags skådis, det är väl okej. Okay. Mm. Alltså det vill säga att det fanns en tydlig hierarki, tror jag, på Östra Real, som ja, 12 på Strandvägen. Mm. Pappa har skrivit världshits. Ja, då är man royalty. Och sen så något slags skala då, där Tim hamnade någonstans i mitten, antar jag. Såg du som förälder det här?
Absolut. På min tid då var det ju mant och vaniskor och någon speciell skeppajacka, och det skulle vara, det var väldigt mycket sånt där.
Det fanns klassmarkörer, så att säga.
Ja, klassmarkörer, ja, precis. I Tims fall har jag inte riktigt, den känslan att han blev dressad så där klassmarkerat, faktiskt. Eller antingen har jag glömt, eller så är det som så att jag inte upplevt det där tjatet efter den vill jag ha, den vill jag ha. Däremot så var han ju väldigt tydlig när han ville ha datorer och sånt där. Där var han mer specifik. Men ja, jag vet inte. Jag har inte upplevt det riktigt. Jag har ju som sagt själv aldrig gått i Östra. Östra var ju liksom en sån där ouppnåelig punkt i mitt liv. Det var ju aldrig tal om att i mitt huvud att jag skulle... Men som sagt, ja, nej, men det har jag inte gjort.
Mm. När förstod du, eller ni, när förstod ni att det fanns liksom en musikalisk begåvning utöver det vanliga?
Ja, så det var väl året, tror jag, året innan studenten, kanske lite tidigare. När han spelade ju mycket sån här gaming då, som kom World of Warcraft eller vad det heter.
Just det.
Ja,
exakt.
Och där var han ju oerhört duktig och rankad och sådär, som jag förstår nu i efterhand. Och sen så gick han ju där över till det här produktionssystemet och började med musiken. Och sen tror jag första signalen när jag fattade att det här var någonting, det var när min son David och vi var på Berns på någon sån här event, så sa han, det är Tims låt som spelas här, den börjar bli ganska poppis. Så, och då fick jag klart för mig att han var ute då lite grann och hade fått ut sina låtar. Så, så då började jag fatta att det var spännande, men det gick ju inte att säga att oj, nu är det säkrat här.
Nej. Nu är jag kanske fördomsfull, men kanske också lite en genre som du inte hade 100% koll på.
Inte ett dugg. Nej. Inte ett dugg. Jag förstod ingenting av det där till att börja med, kan jag säga. Utan jag befann mig i en helt annat musiklandskap, så där, om man säger så. Mm.
Han spelade inte upp grejer tidigt för er, eller?
Jo, det tycker jag att han gjorde. Alltså, han höll ju på där inne och jag undrar ju, vad är det här för någonting? Liksom, och kan inte sätta på hörlurar, det är ett jävla liv. Liksom. Mm. Och så gick det hela, i och med att det är house, du vet, det är långa transportsträckor. Så att han liksom... Men nej, men det kunde vara så. Pappa, kom in, lyssna på det här. Lyssna på det här. Och så var jag så fascinerad. Jag gillar ju också musik och jag skulle ju jättegärna vilja vara den som kunde producera musik. Så att, det var ju kul att sitta med honom med den varmen. Kan man göra så här? Så jag kom med, ja, vet inte. Och så kunde han göra det. Mm. Så att det var jävligt kul faktiskt.
Mm.
Så att, nej, men anledningen att jag började fastna för hans musik, det var ju att jag började lyssna på den när vi gick.
Mm. Djurgården runt, gissar jag.
Ja, ja, precis. Mm. Ja. Och Skillingen nere vid havet och allt det där. Mm. Det, verkligen. Och då lyssnar jag på hans musik. För jag brukar lyssna på nyheterna och blir man så jävla deppig. Så att då började jag lyssna på hans musik. Och då var det inte någon, vad heter det? Det var inga lyrics, alltså det var ingen sång. Utan det var bara den här instrumentala.
Yes.
Ja, alltså. Men då hörde jag liksom den här varmen. Men det här är ju världens melodislinga här plötsligt. Alltså plötsligt upptäckte jag någonting. Och då vet jag att jag mejlade till honom då. Det är 3 minuter in på den låten. En jävligt bra grej. Sådär. Mm. Och då förstod jag ju att han kunde göra melodier. Men inte till den omfattningen som det sen blev. Det förstod jag givetvis inte.
Nej, men det måste ju ha varit... Det drar ju... Liksom sett utifrån sett så såg det ut att gå så pass fort ändå.
Mm.
Men jag antar att om man är så nära det som du var, så måste man ju ha ett annat perspektiv, eller?
Mm. Ja, tycker jag. Det komprimerar man det till en dokumentär, då går det ju väldigt fort allting, va? Men du har helt rätt, alltså. Det är ju en lång startsträcka här med ett enormt nötande och en enorm envishet, måste jag ju säga, som man såg när han höll på med de här klossarna, när han satt och lekte med sig själv i vissa bitar. Då såg man ju att han var väldigt målinriktad på något sätt. Och när han började med det här med musiken, då var han ju jävligt målinriktad, alltså.
Och sen drar det ju liksom iväg. Jag menar, framförallt DJ-gig antar jag mer och mer för 10-15 år sedan någonting.
Mm.
Hur var den tiden för dig när det liksom lyfter och han flyger ut i världen?
Nej, men det var ju väldigt spännande i början. Det var ju fascinerande. Jag vet att jag printade ut alla de här digitala affischerna då. Det var ju sådana man skulle kunna tänka sig att de satt på träd och tavlor och sådär. Och det var ju Tyskland och han spelade i Europa då i början på småklubbar. Men det var ju svårt att veta var det skulle ta vägen, så att säga. Det visste man ju inte. Och han tyckte väl det var ganska jobbigt, därför att man står då jättenära publiken och står och spelar och de kommer fram och vissa kanske inte är lika nice som andra och sådär. Så att det tyckte han nog var ganska jobbigt. Men sen var han ju, alltså han levde ju sin dröm då, va?
Mm.
Och han ville ju bli DJ. Det var ju liksom, jag vill bli DJ. Och han hade ju de här förebilderna då med Tiesto och Guetta.
Precis.
Och Laidback Luke och Swedish House Mafia. Alltså han hade ju, alla de här var ju liksom på gång.
Mm. Den här gången, det finns ju en scen som du har målat upp när du, det är ju också då, är vi på Helgeandsholmen nu, utanför Medeltidsmuseet, va?
Just det.
Mittemot just riksdagen, det. Så att säga.
Mm, mm.
Och då får du gömma dig bakom ett träd.
Ja, det fick jag göra.
För att han vill inte ha dig där.
Du får inte komma, pappa.
Mm.
Det var jättebra, för jag stod där bakom ett träd. Men sen gick jag fram till honom och log han sitt sneda leende. Det var liksom gulligt, tyckte jag. Ja. Det var fint.
Ja, och du måste ju liksom, jag menar, om du är den som håller ekonomin, så måste ju du liksom ha sett hur snöbollseffekten drar iväg, antar jag.
Ja, det kan jag ju säga. Så att, nej, men i början var det ju mycket tillsammans med Arash då, hans manager, så byggde de ju en studio. Framförallt var det ju Arash som höll i det studiobygget på Styrmansgatan. Men då var det ju kostnader där, och så det var ju både och flygbiljetter och det var en normal firma kan man säga som är ute och rör sig. Det var flygkostnader, hotellkostnader och sen intäkter naturligtvis. Och de ökade ju när det drog igång till siffror som man tyckte var helt galna med det här varvernas.
Mm. Och du står hemma och stryker kvitton med strykan.
Just det. Fyran kallar vi det rummet för det är ett litet rum som vi har byggt till, fick möjlighet att göra. Så jag går in på fyran. Så att, där stod jag och micklar med hans kvitton och vad heter det, flygbonus och allt mellan himmel och jord. Ja. Ja, men kvitton, det var ju så att han köpte någonting och så ner i fickan och sen var det ju så att jag försökte ju säga till honom att när det kostnade på bolaget så måste jag ha kvittorna kvar, va?
Ja, det var svårt, eller?
Ja, du vet, han var ju inte motiverad och han visste väl att det där tar jag hand om också, så att han visste väl liksom att varför skulle jag lägga mer tid på det?
Mm. Ja. För Tim slutade ju turnera 2016-ish. Mm. Det släppade väl kanske efter lite där. Men, ja. Men hur såg er relation efter det ut?
Det var ju bra tycker jag. Jag menar, han slutade ju turnera. Sen hade han ju avslutande spelningar.
Mm.
Och det är klart att det var nog en väldigt jobbig period för honom. För han var ju liksom lite på gränsen för att palla med det då. Va? Men han visste ju att alltså de spelningarna som gjordes klart, de skulle han göra klart. Alltså det var ju det. Och sen gav han sig ut och resa. Nej, men jag tycker väl att... Det var ju då han började träna, han började liksom, då hade han ju varit inne på det här på Ria, vet, på Ibiza, så att han var ju mycket friskare, starkare som person, och jag tror att i alla fall ganska omedelbart efter att han hade så att säga klivit av så kände han nog en oerhört lättnad. Och det är ofta så, jag menar, att när man har avslutat någonting sånt där som kanske är tyngre än, eller, så kan man ju känna en eufori så att säga, innan man får nya saker att fundera. Mm. Så att, ja. Nej, men jag tycker nog att han var gladare, lyckligare på många sätt.
Mm.
Sen var han ju jättemycket i USA och reste mycket, så vi träffades ju alldeles för lite, va. Kunde ha långa samtal på telefon däremot, miss i nassen liksom, eftersom han ringde då på tider som var och sådär.
Ja, och jag menar den här liksom de sista åren av hans liv, jag menar 2016, 2018, hur, jag menar, det låter ju lite grann på dig som att det måste ha varit väldigt stora pendelrörelser i hur ni mådde som föräldrar. Alltså jag antar att det är liksom oro å ena sidan.
Ja,
och,
ja. Absolut. Absolut.
Och det var interventions och liksom...
Ja, precis. Visst var det. Ja, absolut. Det var mycket, mycket oro och mycket glädje när han hörde av sig och vi pratade och när vi träffades och sådär. För det var ju så att alltså Tim producerade ju hela tiden. Alltså han gjorde ju album, låtar, han gjorde liksom... så att även om han hade... till exempel rökte marijuana eller drack alkohol, så var det ju... De flesta gånger vi var närvarande så var det ju alltså under ganska måttliga former. Men ändå menar jag, han var hela tiden producerande. Det är ju det som är lite kul alltså, mitt i allting. Och det är skönt ändå att det var på det sättet, så att, tycker jag. Sen att sluta som det gjorde, det är ju en fruktansvärd... ett fruktansvärt slut. Men han var produktiv. Och sen levde han väl lite för hårt. Han kanske hade för mycket vilja att göra klart låtar och sådär. Jag kan tänka mig att så mycket vet jag ju när det gäller kreativa personer att det är ju inte en dans på rosor, utan det är, man har en ganska hård inre motor som går. Mm. Så att, ja.
Men när det liksom i de här oroliga stunderna, jag menar, du måste väl rimligen ha känt, eller ja, nu kanske jag lägger ord i munnen på dig, men en viss maktlöshet, tänker jag.
Eller? Oh ja, ibland.
Mm. Och frustration,
ja, ja.
Antar jag.
Ja, ja. Jo, ibland känner man ju maktlöshet, absolut. Det måste jag ju säga. Nu är jag väl en sån som... alltså jag är ju rätt optimistisk. Jag ser sällan den där stupet liksom. Jag förstår att det finns där. Alltså jag kan vara ganska förutseende när det gäller liksom... det här, om det nu är något projekt eller någonting, det här kan sluta på det här sättet och sådär. Så det är inte så att jag går i drömmar. Men när det gäller Tim, då var jag liksom hela tiden en jävla motor. Jag, rätt eller fel, det vet jag inte. Men jag var liksom inställd på att det här skulle bli bra, va? Mm. Och då tog jag ju till mig naturligtvis det som var bra. Men visst var det stunder när man kände sig liksom jävligt hjälplös, alltså, det måste jag ju säga. Mm. Det, så är det ju. Och att vara förälder till en person som till exempel missbrukar, självmedicinerar eller någonting, det är alltså, det är inte lätt.
Fick ni stöd redan då? Liksom, för att...
Ja, vi träffade en klok kvinna faktiskt innan allting hände.
Okay.
Ja. Sen är det ju på det sättet att det är inte mycket man kan göra mer än att försöka hitta... det gäller ju att hitta lösningar. I de kritiska stunderna, då när det var interventioner, då var det ju mer in på rehabet där på Ibiza, så att säga. Då var det ett mål och så gick han med på det och så var han där och så blev det bättre. Då är det liksom så. Men att knacka honom på axeln en vardag och säga, du får nu sluta med de här, vad det nu var för någonting. Mm. Eller nu måste du sova mer. Alltså det var ju inte särskilt lönsamt.
Nej, jag kan tänka mig också att det är väl en balansgång också, för att jag menar... att säga ifrån x antal gånger, då riskerar man väl att skjuta, alltså skapa en kil också? Eller?
Ja, men det gjorde vi ju. Alltså, i och med den här första interventionen som Arash och jag gjorde, då hans manager och jag gjorde, så Tim tog ju oerhört illa vis, alltså. Och det var jävligt obehagligt, alltså, att gå bakom ryggen på sin son, alltså, eller sitt barn. Du vet, man dyker upp, man har en agenda och sen så det tog tid, och det sa han till mig ett bra tag efter, sa han, det här kommer ta tid, pappa.
Okay. Mm.
Och först trodde jag han skojade lite sådär, att han skulle liksom ge mig en liten snyting, men sen förstod jag att det var djupt allvar. Mm. Det här kommer ta tid för mig, och så att sen den andra interventionen, då var vi ju så många, men det var också så där fruktansvärt, alltså. Så satt vi där allihopa och så kommer han ner, det var på Ibiza i huset, han hyr ett jättehus där, och så kommer han ner och ser oss sitta där, och jag såg ju på hans blick att han förstod ju, ja. Men då var han tuff och envis. Han höll oss på sträckbänken här från 7 eller någonting, eller 6 till långt in på natten innan han gav med sig. Och när han då gjorde det, så hade han mag att säga, ja, jag hade bestämt mig långt tidigare, men jag vill bara testa och se hur länge ni orkar. Så, jag vet inte om det stämmer, men ja. Så det blev väldigt härlig stämning faktiskt. Och han kände nog då att alla blev väldigt glada. Så att jag tror att han förstod att vi var inte ute efter hans skalp, utan vi ville verkligen honom väl. Men just det där när alla kompisar, hela tour management, alla är där och han känner att alla blir så jävla glada. Så klart. Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Värvet har ett betalt samarbete med Lundgrens nikotinportioner. Och det här är ett budskap som handlar om nikotin, ett mycket beroendeframkallande ämne, och därför riktar det sig endast till dig över 25 år som redan använder nikotinprodukter. Sen tidigare finns till exempel smakerna Dunge, Äng och Rimfrost. Nu har Lundgrens lanserat nästa smak som heter Kvällsbris. Kvällsbris har toppnoter av mörk mint som vilar på en bas inspirerad av naturlig tobaksmak. De kommer i Lundgrens vita stora portionspåsar och är en tobaksfri nikotinprodukt. Och vill du läsa mer om det här, gå in på more.se/lundgrens. mor.se/lundgrens. Tack, Lundgrens.
Du, nu har det gått drygt 4 år sedan han gick bort. Hur ser du på de här åren?
Ja, det är väldigt sorgliga år egentligen. Det är ju varje dag så tänker jag på Tim och vi naturligtvis, Anke och jag. Det tar mer. Man kan tro att det har gått 4 år. Allting, du vet, det finns det här, man pratar om sorgår och grejer. Det finns inte. Nej. Utan det finns före och efter Tim i ens liv. Och vad som händer då också, det är ju också att just det där som vi pratade om när vi började snacka, att det här med alltså, längta, glädje, man längtar till någonting sådär. Åh, fan vad kul det ska bli att göra det. Och så. Den finns inte riktigt där längre. Mm. Och jag har ju alltid spelat mycket. Jag har ju börjat spela musik igen, det måste jag säga. Och det känns jävligt skönt och sådär. Men, och jag har ju varit med och avslutat albumet. Så att jag har ju lyssnat på hans musik också mellan varven. Mm. Och så jobbar jag ju med stiftelsen och då kommer han in i bilden. Men det blir liksom dubbelt. Då är det jobbet där och så kommer alltid flash. Den kommer hela tiden, va? Mm. Så att, och sen har man ju en sån här postdramatisk chock liksom som ger sig till känna. Uff, bara helt plötsligt. Då man liksom ryser och man får väldigt såna här starka återblickar. Mm. Så att det är... Man, ja, puttar på åldrandet lite grann om man säger så, minst sagt. Mm.
Ja, du är ju mina föräldrars ålder, men du ser ju du rör dig på ett väldigt ungt sätt, måste jag säga. Och du ser, jag menar, jag antar att det är för att du jobbar också. Alltså jag menar, det håller dig väl
ja.
Alert
ja.
På tårna?
Ja, nej men det gör jag. Och sen så tycker jag nu, vad som är kul nu, det är att vi börjar hitta en väg att liksom inte bara gräva i mental ohälsa, psykisk ohälsa, utan vi vill prata lite mer psykisk hälsa. Vi vill koppla ihop fysisk, psykisk hälsa, för med kropp och själ hänger ihop. Mm. Och hitta aktiviteter som vi... alltså vi är ju så små, jag menar Tim Bergen Foundation, vi är väl 5-6 anställda. Vi kan inte vända på få jorden att snurra åt andra hållet, men vi kan jobba ihop med organisationer och sådär. Och vi kan göra olika punktinsatser. Så att det som är väldigt kul att jobba med nu, det är att vi ska börja bygga musikstudios. Det känns skitbra, och det kan jag liksom känna Tim. Det är han med på. Mm. Och sen så...
Hur väljer ni platser? Var hamnar de?
Nu börjar vi med Tensta. Och det är då ett projekt ihop med Rädda Barnen. Och där är det så att vi ska renovera en musikstudio som finns. Den ska då höjas upp. Men det blir ju... Man tar det lite från början igen. Sen har vi ju då ett antal identifierade platser som vi går vidare med. Men den här första här är lite lärotid och läropengar. Och sen så är första målet att vi ska bygga 10 studios på olika platser i Sverige. Mm. Och det här gör vi ju därför att vi vet ju att, och tanken är ju att unga människor ska hitta sin kreativitet och tycka att det är lite kul och så vidare. Och känna liksom, fan jag kan ju få ihop en låt. Fast de behöver ju inte bli producenter, de kan ju bli något annat också inom musik. De kan ju bli liksom studioman, de kan bli manager, de kan bli ditten och datten. Så att vi hoppas ju att det här ska kunna breddas lite. Och sen jobbar vi med en Make Music Matter som kommer från Linnéuniversitetet. Där skolungar får göra egna låtar. Mm. Och det är också jättekul. Så det är 400 skolor nästan som är anslutna. Så det är... Och det är ju tanken, en lång tanke med det här. Det är ju naturligtvis att få politiker som är ansvariga att inse att man behöver lägga mer tid på musiken, på kulturen. Va? Mm. Där har vi ju, vi pratade om skolan förut, där har man ju snålat ner till ett minimum. Mm. Alltså,
det är fritidsgårdar och så vidare. Mm.
Ja. Men just musik, jag menar, unga älskar ju musik, det gör ju alla. Mm. Så det är ju kul.
Mm. Och då låter det ju lite grann också som att ni har ett preventivt tänk.
Ja, alltså jag har ju lärt mig mycket under de här åren. Anledningen att vi startade, det var ju för att vi fick inblick i det här med självmord och psykisk ohälsa och unga människor som vi inte visste om. Vi fick ju brev och vi fick kontakter och vi öppnade Tims hemsida så fansen fick börja kommunicera med varandra. Och då förstod vi det, så då beslutade vi att vi startade en stiftelse så att säga. Och sen är det ju så här att där är den stora grejen kan man säga. Om man ska förenkla hela resonemanget. Skulle vi i skola, vård och omsorg jobba förebyggande och tidigt, så skulle vi alltså styra in på en väg som skulle ge så jävla mycket förbättringar. Mm. För det är där det sitter alltså. Mm. Kan man komma in tidigt i en människas liv så är det ju oftast betydligt bättre förutsättningar att få ett bättre och längre liv. Mm.
Det värsta, jag menar, jag tror att en del av, nu är jag verkligen blott en simpel medborgare, men en del av problematiken tror jag till att unga mår så dåligt är ju sammanhangslösheten. För det antar jag att du också har känt i perioder när man är så här, okej, vad fan ska jag göra med den här dagen då? Ingen behöver mig, alltså jag har ingenstans att gå.
Nej.
Och det känns som en oöverstigliga uppgift att öppna kuvert eller liksom söka ett jobb eller vad det nu kan vara. Det är, ja. Så ju fler sammanhang att vara en del i, desto bättre är det, tror jag.
Jo, det är klart. Alltså det här med vad heter det? Människors kontakter med varandra och samtal, alltså det är ju bevisat alltså att det medmänskliga samtalet som man har i möten det är ju ofta väldigt läkande, betydligt mer än kanske vad man tror. Så det är klart att känner man att man inte har någon att snacka med, att det är meningslöst eller man inte riktigt känner någon mening i livet, då är det klart att det är väl jobbigt. Och det gör väl alla ibland. Det är väl det jag också tycker är viktigt och nu att jag menar, att sluta som du gjorde med Tim är ju väldigt tragiskt, och det hade inte behövt göra det. Och så är det med de flesta unga självmord, och speciellt killar, att de oftast gör det mer dramatiskt och impulsivt. Och många hade nog kunnat fortsätta om det hade funnits, så att säga, bra förutsättningar för hela. Och nu menar inte jag att man skulle skylla det på samhället eller sådär. Men just det här när man tar hand om de som har hamnat i den där situationen. Där är det väldigt viktigt att man har rätt upplägg, så att säga. Men frånsett det så är ju livet innehåller ju upp- och nedgångar. Jag menar, det vet ju alla, det tror jag också är jätteviktigt att man är tydlig med att man mår dåligt mellan varven av olika skäl. Det kan vara kärleksbekymmer, ekonomi, arbete, någon är taskig eller man har någon läggning åt det hållet, som du sa, att man tycker inte det finns någon sammanhang där man hör hemma. Men det är ju en del av vårt liv. Ofta hanterar vi ju det här själva på olika sätt. Så att jag tror också att man ska inte förespegla unga människor att om du tar itu med psykisk hälsa så lever du ett liv, bekymmersfritt liv. Så är det ju inte.
Nej, just.
Utan du måste vara beredd på kunna hantera situationer. Men då måste man också ha lite mer av den här kulturen att prata med varandra om det och orka lyssna på folk. Faktiskt. Det är väl där, tror jag också, vi gör mycket fel. Vi orkar inte lyssna och vågar inte lyssna ibland heller. För att vi är rädda för vad som kanske jag blir sittande så här i en timme och ska lyssna på världens deppigaste eller vad som helst.
Men du, vad har hänt med din och Ankis dynamik under de här åren som har gått sen Tim gick bort?
Jag tycker vi är öppna, inte ganska, vi är öppna mot varandra och pratar om det. Och jag tycker att vi hanterar det här så bra vi kan, tycker jag faktiskt. Det är nog min uppfattning.
Och på olika sätt kanske, eller?
Ja, så Anki är ju mer ska man säga, öppen än vad jag är. Hon är mycket mer impulsivt öppen. Och jag kan vara mer kontrollerad. Jag har ju svårt för vissa sinnesyttringar och sådär. Det sitter ju i mig från min barndom, så att säga. Men hon har inte det.
Har du haft svårt att gråta?
Ja, det har jag. Det har jag haft jämnt, kan jag säga. Men det har inte hon haft. Hon och hennes son, ska vi inte koppla till det här med Tim, men för övrigt så är de väldigt stora gråtare båda två. Ibland är det faktiskt ganska roligt också, i och med att jag kommer ihåg när han fick sin första son och vi kom upp på BB, alltså Anton fick sin första son Walter, och Anke och jag kommer dit och båda två bara bryter samman totalt. Det var ju ett glädjande ögonblick, men jag fick det här på video. Det var faktiskt väldigt, det var ju rörande, absolut, men just deras reaktion. Och sen kom ju skrattet lika lätt, va? Det är ju det som är så underbart med sådana människor.
Ja.
Ja. Det var ett långt svar på det.
Ja, men det, jag tyckte det var bra, och det för mig in på någonting som jag ville prata med dig om, för att jag tror att jag kan relatera till dig på ett sätt. Och det är att när döden kommer upp i samtal, det gör det ju ibland här i ateljén, jag har ju haft några samtal, och jag har nog haft lite svårt att ta i döden på ett sätt. Då har jag liksom sagt sådär lite till mig själv att jo, men det är för att jag inte har haft någon erfarenhet av den. Och sen inser jag i nästa ögonblick att det stämmer ju inte. Alltså min liksom, en av mina absolut bästa vänner gick bort 2010, alldeles för tidigt i bröstcancer.
Mm.
Men jag tror att jag på något sätt sköt undan det, därför att det var ingenting jag kunde lösa.
Mm.
Och när jag har sett på ditt liv utifrån, så känns det som att du har varit så målmedveten. Du har liksom, du har jobbat i det här stora, fina, vackra projektet, men det är som att du har skjutit in sorgen i det.
Mm.
Ligger någonting i det?
Ja, det skulle jag nog... Dels är det ju min läggning det här. Liksom när vi beslöt att vi skulle starta en stiftelse, då gjorde vi ju det. Och det var ju väldigt bökigt att få igång den maskinen. Alltså med alla länsstyrelsen och allt mellan himmel och jord. Det är ju sånt jävla regelverk. Men sen så... Ja, det vill jag nog påstå att det är en del av hela sorgarbetet. Och känna att man gör någonting vettigt, alltså det mår man ju bättre av faktiskt. Sen finns det ju nu moment som jag berättade om i det här Tim Bergling Foundation som är kul. Och som man känner att fan vad roligt. Och då, det visste jag väl inte från början att vi skulle hamna i sånt. Utan från början så var det ju att vi ville stödja Minds självmordslinje. Och att den skulle kunna ha öppet 24/7/365. Det var solklart. Och det kändes där. Men visst är det väl så, hör du. Och det är väl lite... Det prägar väl kanske mitt liv överhuvudtaget. Att jag har väl haft... ganska... hög fart med det jag har gjort, så att säga.
Mm.
Skjuter undan. Jag vet inte, jag ska säga skjuter undan. Ibland har det varit mer en kontroll, självbevarelsedrift kan man säga. Alltså, faktiskt. För att hålla lite koll på kontroll på sig själv också. Mm. Ja. Så att... men det är klart. Det är klart att det är en del av sorgarbetet. Det är det ju naturligtvis.
Mm. Och sen är det ju väl så här också, tänker jag. Jag menar, eftersom du jobbar med stiftelsen hela tiden, så jobbar du ju fortfarande med Tim hela tiden.
Mm.
Och jag antar att du fortfarande har liksom, jag menar du sköter bolagen fortfarande.
Mm.
Ger dig liksom något slags sinnesfrid?
Ja, alltså nu bolagen sköt, har vi ju lagt ut nu. Så nu, okay. nu håller jag inte på så där länge med betalningar och rutter. Utan det ligger på en byrå, så att säga. Nej, men det är väl också ett sätt att bevara honom inom en på något sätt. Alltså att hålla honom levande, hur konstigt det låter.
Mm.
Faktiskt.
Mm.
Mm. Så jag kan ju prata med honom. Och jag kan ju liksom... Så. Ja, men jag har ju Tim inom mig. Och jag har ju hans person. Liksom. Jag känner ju Tim. Och jag... Så det, ja.
Hur ser de samtalen ut?
Ja, det kan vara om vad som helst. Ibland kan det ju vara liksom att jag i något sån här låtsas värld tillrättavisar honom att sluta med det där nu, alltså ungefär som att nu ska vi greja det här, alltså då man kan ju ibland låtsas att saker och ting tar en annan väg.
Mm.
Det är ju önskedrömmar kan man säga, som är lite småtokiga, för de leder ju ingen vart, men ibland alltså Att få lura sig själv ibland, att få ha lite sånt kan vara skönt faktiskt.
Jag menar, nu har det ju förvisso gått en del tid, men jag tänker mig, händer det att du liksom glömmer bort att han är död?
Nej, det gör det inte faktiskt. Mm. Nej. Däremot så kan jag glömma bort sorgkänslan sådär. Någon timme eller två när jag sitter och jobbar med någonting. Eller en förmiddag. Eller kanske längre. Och sen kommer det bang tillbaka så att säga. Så att nej, det har inte hänt faktiskt. Så, och sen har jag haft drömmar då som du vet när man ses i drömmar. Och det har ju varit jobbigt som fan alltså. För då är det ju precis som att man har varit där. Då har man ju sett sig, drömmen är ju ofta när det är sådana drömmar. Då är de ju så starka, så då är det ju ett... Och vanligtvis brukar man ju vakna och gud vad skönt, det var bara en dröm. Nu, om jag drömmer om Tim då, nu var det ett tag sedan. Men då vet jag ju att då har det ju värsta hänt när du vaknar ändå. Så att det är liksom, ja... Mm.
Men jag antar att i liksom sorgebearbetningen, har skuldkänslor varit en del av det?
Absolut. Mm. Ja, ja. Det, de var enorma i början alltså. Enorm skuldkänsla, och det kan jag få ju nu också mellan varmen. Den kommer tillbaka så går det, men... Alltså, den har ju lättat sen jag har träffat personer som är kloka och kunniga och sådär. Och som kan få ens tanka lite i rätt spår igen. Va? Men visst fan har det varit skuldkänslor. Oj, oj, oj. Och även sådär, vad kunde jag gjort bättre? Och vad kunde vi gjort bättre? Och gjorde vi rätt där? Gjorde vi rätt där? Du vet allt det där. Men då blir jag lite glad när jag läser att just de här första 4-5 åren i en människas liv är oerhört viktiga för liksom kursen framåt. Och Tim fick ju mycket både värme och kärlek ja, det fick han alltid för sig. Men just de här första åren var mycket kroppskontakt med Anki och eftersom hon ammade länge och sådär. Så det... Då kan jag känna sig, skönt, skönt. Liksom, då har man inte... ja. Nej, men så, visst, alla människor kan väl hitta på saker som borde kunna göra bättre. Om man ska titta på hanteringen av barn. Det är ju liksom bästa frågan om man ska få ångest, vem man än är. Är det någonting du ångrar i hanteringen av dina barn? Ja. Ja.
Jo, jag vet inte om det leder oss någonstans, men jag tyckte att det var intressant när jag intervjuade Yoar Bendjellul, vars bror ju tog livet av sig. Och han sa liksom, för det var relativt, det måste ju vara 10 år sedan han gick bort, och han sa så här: ja, men jag kommer aldrig bli glad på samma sätt igen. Känner du samma sak, att du liksom är det dina känslor? Jag förstår att du, jag menar, vi har garvat och så, men är det som att din känsloskala har flyttats ner liksom?
Jo, men precis, som jag sa förut, alltså det är ju, nej, men den där spetsen liksom på längtan, den är borta. Ja, och man ser inte fram emot så jävlas mycket faktiskt. Sen kan jag tycka att jag kan ha jättebra tid med dem jag jobbar med och sådär. Så det är inte så. Men om man skalar bort sig från alla relationer och sådär, så sätter man sig. Och så kan man ju säga att det är inte samma längtan att gå ut och äta till exempel. Utan... Och det kan ju vara ålder i för sig också. Och det kan vara jävligt bökigt när man ska beställa käk. Och så det blir sådär. Alltså det är... Ja, visst. Det tar udden av det där faktiskt.
Hur långt sträcker sig era planer med stiftelsen?
Alltså jag tror att det skulle vara lite förmätet av mig att säga att vi har åstadkommit förändringar. Vi bidrar. Alltså det jag tror att vi kan bidra till, verkligen, det är att minska stigmat runt de här frågorna. Alltså det betyder mycket mer än vad man tror. När det gäller att driva på liksom psykisk ohälsa. Därför stigmat finns både här och där i vårt samhälle. Och det riktar sig då mot folk som kanske har psykisk ohälsa. Så där tror jag vi kan och har gjort nytta genom att konserten eller vi snackar mycket. Jag har fått möjlighet att prata i tv och allt sånt där, tack vare Tim då. Så att där tror jag vi har störst möjlighet. Skolan, ja, vi kan ju vara med och debattera och vara med i paneldiskussioner och sådär, såklart. Men sen kan vi göra direkta insatser som till exempel Mind då och BRIS. BRIS, att de är jätteduktiga, så det är ju inte bara vi som gör grejer. Men tillsammans med andra som så kan man ju då se till att det finns hjälplinjer och så vidare. Och de måste ju bli mer kända för unga människor. Mm. Ja. Ja, men jag vet, det blir ett långt svar här också.
Ja, nej, men det gör verkligen ingenting. Blir det fler såna här For a Better Day-konserter? Kommer det bli en likadan i december?
Ja, likadan, det blir det nog inte. Utan nu jobbar vi ju tillsammans med de andra partners i Avicii Arena-projektet så att säga. Mm. Det är ju Trygg Hansa, det är Bauhaus och så är det Stockholm Live. Och vi planerar ju nu olika aktiviteter. Sen har vi en aktivitet med Glada Hudik, kanske du känner till, Catwalk. Ja, och tycker jag ett väldigt fint tema, barn föds inte med fördomar. Mm. Och det är också en aktivitet då på Avicii Arena. Där vi är med som en part då. Men det är finalen på Glada Hudiks skolaktivitet. Så det ska bli fint. Och som svar på frågan om konserten så hoppas vi väl att det blir en konsert. Och den kommer inte vi att driva fullt ut nu. Utan det är tillsammans med den här gruppen då.
Mm. Okay. Mm. Vad tänker du om framtiden?
Ja, alltså för min egen del så tänker jag väl att jobba på. Jag kommer att gå ner i tid. För det känner jag ju att fysiskt orkar inte jag riktigt med. Mm. Det här tempot som jag har ibland. Så jag kan ju känna av mitt åldrande. Det är inget snack. Och att jag måste fatta någon gång att ta mer hand om mig själv. Det låter kanske lite ego, men det är så framtiden, ja, vad ska man säga? Det jag ser väl inga såna här fantastiska grejer och ska leva tills jag blir 100 och så där, tror jag absolut inte, utan jag tror att vi gnatar väl på, Anke och jag, och få se barnbarnen växa upp och så. Och vi har ju tre jättefina ungar och vi har barnbarn. Mm. Så fortsätta att jobba på med stiftelsen. Få det gänget som jobbar där nu tar över mer och mer och driver hela vidare. Så att säga, det är ju tankarna. Men jag kommer ju vara aktiv säkert i några år framåt i alla fall, som jag ser det nu.
Mm. Du verkar ju faktiskt må bra av att få jobba också. Ja.
Mm. Jo, men det
kommer fram till.
Det kan jag lugnt säga. Mm. Ja.
Mm. Claes, stort tack för att jag fick träffa dig.
Tack själv.
Vad fint det var att prata med Claes. Och om du vill läsa mer om arbetet med stiftelsen finns en hemsida i ämnet som heter timberlingfoundation.org. På måndag hörs vi igen, då i ett ordinarie avsnitt med den helt oordinära Little Jinder. Producent var Ninni Westin, Acast ger ut Värvet och jag heter Kristoffer Triumf. Tack för idag. Följande budskap riktar sig till dig över 25 år. Värvet kommer nämligen till dig i samarbete med Peroni. Och dels Peroni i största allmänhet, dels Peroni Nastro Azzurro 0,0%. Det är helt alkoholfria ölet som, om du frågar mig, lyfter inte bara exempelvis en måltid utan en hel livskvalitet. Det är ingen slump att det här bryggeriet hållit på sedan mitten av 1800-talet om man säger så. Det handlar om passion, bra råvaror och stilmedvetenhet. Och apropå stil, nu finns även nya Peroni Nastro Azzurro Stile Capri, ett öl som är inspirerat då av den fantastiska ön Capri och vars smak är minst lika krispig och uppfriskande som övriga Peroni-familjen. Och Stockholm, lyssna nu, för just nu har House of Peroni intagit musikaliska här i huvudstaden. Det är en serie intima konserter med extremt intressanta artister. Ja, det här vill du bara inte missa om du uppskattar det goda i livet. Och som körsbär på toppen finns det också ett ljuvligt lanseringsevent för Stile Capri den 25 april, och allt det här hittar du mer info om på houseofperoni.eu. houseofperoni.eu alltså. Och kom ihåg att dricka ansvarsfullt om du konsumerar alkohol. Tack, Peroni.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.